Välkommen till Värmland Operas levande programblad för andra konserten i konsertserien hösten 2019 som har fått namnet Under stjärnorna, en serenadkonsert. I konserten har man samlat serenader av tre olika tonsättare, Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart och Johannes Brahms. Här får du som lyssnar ta del av Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer inlästa av Björn Edward samt chefsdirigent Johannes Gustafssons tankar om styckena.
Titeln på kvällens konsert Under stjärnorna antyder att det är något som sker utomhus. En serenad framförs ursprungligen utomhus på kvällstid. Sera betyder kväll eller afton på italienska. Redan på 1100-talet sjöng franska trubadurer serenader för sina hjärtans utvalda. Det fortsatte under 1600-talet då studenterna hyllade sina kärestor nattetid, gärna med ett enkelt instrumentackompanjemang. Senare blev kärlekssångarna beledsagade av mindre ensembler, helst blåsinstrument, vilket passade bättre än stråkinstrument utomhus. Från 1700-talet och framåt kom rena instrumentalstycken som framfördes inomhus att kallas serenader. Richard Strauss, serenad opus 7. Richard Strauss, en av senromantikens största kompositörer, är mest känd för sina operor, till exempel Elektra, Rosenkavaljeren och Salome, samt de så kallade symfoniska dikterna, Also sprach Zarathustra, Don Juan och Ein Heldenleben. Serenad opus 7 skrev han 1881 som 17-åring. Själv sa Strauss om serenaden att den inte var mer än ett habilt verk av en musikstudent. Senare blev Strauss även känd som dirigent. Den berömde violinisten och dirigenten Hans von Bülow tog upp Strauss serenader på sin egen orkesters, alltså Meiniger Hofkapell, repertoar. Då orkestern gästade München i mitten av 1880-talet lät von Bülow den unge och oerfarne Richard dirigera sitt eget verk. Dennes exceptionella begåvning även som dirigent uppdagades och han fick bli von Bülows assistent. Senare uttryckte Strauss upprepade gånger sin stora tacksamhet för allt han fick lära sig av von Bülow under denna tid och som kom att betyda mycket för hans framtid.
Richard Strauss föddes 1864 och med, ska vi säga, om vi ska ha jämföra med lite nordiska konstnärer och tonsättare, så både Carl Nielsen och Sibelius födda 1865. Man har Gustav Mahler och Gustav Fröding 1860. Och dessutom dör Fröding och Mahler exakt samma år, men det är en annan historia, 1911. Men den här brådmogne pojken som man faktiskt blev tidigt väldigt erkänd som både tonsättare och dirigent. Det stycket vi spelar på vår serenadkonsert är just hans första serenad för blåsare. Och ganska ovanligt att det för det första, inte ovanligt att det skrivs serenader för blåsare, för det har både Mozart och andra kompositörer gjort senare, men för en så pass stor blåsbesättning som det här har vi, alltså 8 träblåsare och 4 horn och en trombon. Anledningen till detta får man nog hitta hos hans far, Franz Josef Strauss, som var solornist på operan i München i alla år. Han fick det jobbet när han var lite över 20 och hade det hela sitt liv nästan. Han blev väl pensionerad på slutet, men han var aktiv länge. Och det var han pappa som då var ornist, som var tonsättare och intresserad av både sonens komponerande och framförallt samtida komponerande, gjorde nog att Strauss fick väldigt mycket till livs av hur en blåsensemble och hur olika blåsinstrument ska hanteras. Och Strauss var en av de här stora instrumentatörerna, om man nu ska uttrycka sig så, som kunde skriva väl för stor orkester. Och hans operor har gigantisk orkester, och går man till senare verk som Alpsymfonin eller Symfonia Domestica så har man en enorm orkesteruppställning som man ju hanterar alldeles utmärkt. Och det gick till och med så pass långt under Strauss liv att han faktiskt moderniserade, eller som han själv kanske uttryckte, förbättrade Berlioz stora lärobok instrumentation. Så det var ett viktigt fält för Strauss och hur man skulle skriva för en orkester. Och det kan man märka då, att han redan som 16-åring, när verket är skrivet när han var 16, hade en otrolig koll och en tydlig uppfattning på hur alla de här olika instrumenten både kan blandas men framförallt utnyttja dessertart. Man kan ju fantisera sig hur, till exempel för oss vanliga dödliga, så kan man ju tänka sig att man hör skillnad på hur ett horn låter på en viss ton och hur en flöjt låter på en viss ton. Och man kan gå vidare och tänka att en obå blir väldigt annorlunda, och en fagott och en klarinett. Och det här att kunna använda instrumenten som färger samtidigt som de blir en homogen enhet, det är väldigt, väldigt både svårt och fascinerande att de klarar på ett sånt sätt. För man glömmer bort att en orkester har fler grupper av samma instrument. Det är ju faktiskt så att det är klart att stråkinstrumenten låter annorlunda, men det är vissa register när de hela tiden överlappar och det blir en sorts homogen enhet. Det är samma som att man har en kör också, låter instrumenten lite olika, men allt är ju röster. Men plockar man då in, om man tittar på en blåskvintett till exempel, som då består av flöjt, obå, klarinett, fagott och horn, så är det extremt olika instrument. Och det är att Strauss både som barn troligen satt hos sin pappa, och även året efter att den här serenaden uppfördes 1882, så satt han bredvid sin far i diket i Bayreuth när Parsifal, Wagners sista opera, uppfördes. Så han satt mycket som barn hos musiker och även som ungdom och lyssnade, så han hade nog en väldigt, väldigt, väldigt säkra öron. Men med detta sagt om instrumentationen i sig, så är det faktiskt så att det som man lite på gammalsvenska, och då kommer det ju utvis från andra språk, framförallt Tyskland, där man kallar för en serenadensemble, är faktiskt en blåsbesättning. Och det kommer nog ganska mycket av det historiska, vilka instrument som man faktiskt hade med sig om man var ute och hade en serenad. Det är klart att vi tänker kanske på gitarr eller luta eller något sånt där, om man står och sjunger för någon under ett fönster. Men det är ju lika mycket kanske en kör, eller då ofta blåsinstrument, som står för den här nattmusiken nu, som det faktiskt är.
Wolfgang Amadeus Mozart, Eine kleine Nachtmusik. Mozart skrev alla typer av musik, kyrkomusik, både buffaoperor och dramatiska operor, 41 symfonier, ett stort antal kammarmusikverk med mera, samt musik som kvällens verk, vilket är ett av hans mest lyssningsmässigt lättillgängliga, men likväl med den mozartska behärskningen och elegansen. Verket skrevs ursprungligen för stråkkvartett och kontrabas, men spelas ofta idag med stråkorkester. Det är ett av Mozarts mest diverterande verk, som har uppnått stor popularitet. Verkets originaltitel är Serenad nummer 13 och skrevs 1787, samtidigt som Mozart arbetade med operan Don Giovanni. Den utgavs dock inte förrän 1827, efter Mozarts död. Tillsammans med flera av Mozarts verk sålde då Mozarts änka Konstanze serenaden till förläggaren Johann André. Kompositionsmässigt är verket enkelt uppbyggt. Man kan tänka sig att Mozart hade behov av att skriva något okomplicerat under arbetet med Don Giovanni.
Serenaden står ganska centralt hos Mozart också, för han har många serenader i olika varianter. Och Eine kleine Nachtmusik, som den ju lite märkligt heter, alltså en liten serenad, har vi ju faktiskt flera svenska verk som heter. Lars-Erik Larsson har till exempel en liten serenad. Det är ju ett sätt att minska verket, men jag tror också att det hade att göra med att den inte var så stor besättning som spelar. För det här så är det egentligen en stråkkvintett som spelar. Och hos Mozart var det mycket vanligare att serenaderna skrevs för en blåsensemble. Kanske inte så stor blåsensemble som den som Strauss använder sig av. Men alla ni som har sett filmen Amadeus kommer kanske ihåg att det dröjer en stund innan man faktiskt får se Amadeus, eftersom Salieri är huvudpersonen ganska länge. Och Salieri är nyfiken på det här och kommer fram och tittar i en not och blir alldeles fascinerad över hur någon kan skriva så vacker musik. Och det är från den kanske största serenaden Mozart skrev, den som heter Gran Partita, och den är för en mycket större blåsbesättning än vad Mozart vanligtvis använde. Men den här då lilla nattmusiken som har blivit så känd. Först så ska man ju börja med att understryka att verket är inte komplett. Och det är aldrig någon som pratar om. Mozart var väldigt noga med att skriva upp alla sina verk. Han hade en egen katalog som visserligen inte var helt samvetsgrann. Men det han tyckte var bra skrev han in. Och då skrev han alltid vad det var för besättning. Och den andra hade skrivit den ungefär. Och så brukar han skriva ett litet notexempel på varje. Och i Mozarts förteckning så står det här uppförd som en serenad i 5 satser. Så ett av Mozarts mest kända verk är faktiskt en torso. Det är borta en sats. Och det är ingen som vet var den har tagit vägen. Man kan till och med titta, det är lite detektivarbete, att det fattas papper i den här folien som det ofta var att de skrev i. Det är så dubbelvikta papper som man la i varandra när man inte hade häftade notböcker. Så lite detektivarbete har gjorts genom åren, men det är faktiskt ingen som har hittat den här minuetten som saknas. Men rent bortsett från det så saknar man väl kanske inte så mycket ett sånt verk. Det finns nästan alltid en konstnärlig och musikalisk anledning till att någonting blir så sönderspelat som Weine Kleine Nachtmusik är. Det finns ju nästan inte en Hollywoodfilm som inte har en bjudning med en stråkkvartett som sitter och spelar den långsamma satsen eller första satsen i Weine Kleine. Men om man bortser från det där att stycket har blivit någon sorts örongodis, så finns det ganska mycket nyckfyllhet i den här serenaden. Den är kanske inte så alltid så vänlig av sig som man vill ha det till. Det är ju klart att den är väldigt munter och kraftfull. Första satsen har väldigt mycket energi. Romansen, som då ursprungligen var den tredje satsen, är visserligen oerhört vacker, men har en ganska orolig och dyster mellandel. Sen är den elegant minuett igen. Och sen är den minst sagt hysterisk sista sats som har den här väldiga, väldiga driving och energin som man ju gärna förknippar med Mozart. Men det är väldigt sällan som musiken alltid har den här kvickheten och framförallt de tvära kasten som det här stycket har. Och på lite musikteoretiskt sätt så kan man se det som att Mozart hela tiden leker med den förväntan som en lyssnare har. Och jag behöver inte sjunga för er, för alla vet hur början på Weine Kleine Nachtmusik låter. Så kan jag titta lite pedagogiskt på er här. Och det som det innebär gör att det spelar ett akord upp och så spelar det ett akord ner, som faktiskt det ena leder till det andra. Men det som är resten av satsen, och framförallt kanske mest av i sista satsen, är att den här förväntan, den här treklangen eller det vilande akordet hela tiden går till fel ställe. Och Mozart hela tiden spelar på den här överraskningen.
Johannes Brahms, serenad nummer 1. Serenad nummer 1 är Brahms första stora orkesterverk. När man hör stycket kan det verka underligt att Brahms väntade så länge med att skriva symfonier och att det tog honom hela 14 år att skriva sin första. Delar av förklaringen ligger nog i att han hade så stor respekt för vinklassicismens kompositörer, i synnerhet Beethovens symfonier, att han nästan fick skrivkramp. Denna serenad ligger dock väldigt nära en symfoni. Av vissa kallas den också för symfoniserenad. Så varför kunde han inte lika gärna med viss bearbetning kalla detta verk för sin första symfoni? Förklaringen ligger nog i att verket först skrevs 1858 som en oktett för stråkinstrument och blåsare. Senare utvidgades den till en nonett samt för kammarorkester. Den slutgiltiga versionen för symfoniorkester kom 1859, och det är den versionen som spelas i kvällens konsert. Inte endast för att den kanske är bäst, men även för det faktum att de tidigare versionerna är försvunna. Till skillnad från symfonins vanliga 4 satser har denna serenad 6 satser. Första satsen är den längsta och är uppbyggd som en symfonis första sats, en så kallad sonatsatsform med temapresentation, temabearbetning och temarepriser. På så sätt kunde den första satsen vara en del av en symfoni. Den andra och femte satsen är scherzon, en satstyp som Brahms inte återvände till förrän i sin 4:e symfoni. Tredje satsen är ett adagio, med ett djuplodande uttryck och med en tyngd som närmast gör den till verkets vändpunkt. 4:e satsen har 2 menuetter som står i stor kontrast till föregående sats. Den första går i dur, den andra i moll. Finalen är ett kort och rasande rondo, en satstyp som avslutar många av klassicismens och romantikens symfonier.
Det är väl få kompositörer som har en så väl dokumenterad ångest för att skriva en symfoni, eller prestationsångest för att skriva en symfoni, som Brahms hade. Men å andra sidan så är det få kompositörer som har presenterat den första symfoni som är så komplett och oöverträffad som den som Brahms släppte ur sig efter många års väntan. För det var faktiskt så att den här unge pojken från Hamburg, som ju faktiskt inte hade skolning överhuvudtaget, han gick knappt i skolan, var tvungen tidigt att försörja sig, och han satt och spelade piano på ett väldigt dubiöst ställe i hamnkvarteren i Hamburg. Vissa säger att det var en krog och andra säger att det nog var mer en bordell eller något liknande. Men Brahms satt du där på den här krogen och spelade piano. Eller rättare sagt då underhöll, det vill säga att han hade knappast några noter där, utan spelade från minne, och musiken kom som den gjorde. Och han berättar själv hur han, för att få tiden att gå, satt och läste böcker samtidigt. Och bara det är en sorts definition på, vad ska vi säga, en ganska stor mental kapacitet, så kan man uttrycka sig så. Och det är en sak att sitta och spela saker man kan utan till, men ännu mer att kanske improvisera fram saker som inte finns, samtidigt som man sitter och läser ett alster av Goethe eller så. Det är väl inte så många som klarar det, inte nu för tiden heller. Men med det sagt så var det ju så att han var en väldigt tidig talang och blev upptäckt ganska snart som den där fantastiska pianisten och även kompositören. Musiken kom ju så lätt och enkelt ur honom, men när han kom i kontakt med, vad ska vi säga, det etablerade musiklivet i Tyskland, framförallt då genom Robert Schumann, som väldigt tidigt överdrivet höjde upp Brahms skyarna, alltså inte på smått vis, så bidrog nog också Schumann till egentligen att hämma Brahms i det här med att en hel musikvärld, som det faktiskt var då, för Schumann var ju inte bara inflytelserik kompositör utan även skribent och skrev den här nya tidskriften för musik, var ansvarig utgivare för den och skrev de här artiklarna. Och det finns ju den här passusen då där han skriver att nu är han här, mannen eller pojken vid vars bädd serafer vaktar, och han är den som ska föra arvet efter Beethoven vidare, och han heter Johannes Brahms. Och så är det klart att alla skulle ha fått prestationsångest och jämföras med Beethoven redan som så tidigt. Och Brahms försökte skriva de här symfonierna gång på gång. Det som blev hans första pianokonsert, som också tog lång tid innan han kom ut, var i många år en symfoni. Och kvällens verk har garanterat i någon form också varit en symfoni, för den är så stort och brett anlagd, och den har dessutom något som är lite typiskt för Brahms, även om det försvinner mer och mer under hans liv, att han skriver musik som nästan låter som något annat. Väldigt, väldigt medvetet på ett sätt för att visa att han känner till den musiken som har varit innan. Så det är ingen, som man själv sa, att varenda åsna kan höra att melodin i sista satsen på Brahms första symfoni är väldigt, väldigt lik sista satsen på Beethovens 9. Som Brahms sa, det hör varenda åsna. Och det finns en poäng med, vad ska vi säga, en sorts likhet för att kunna sälla sig till den här stora traditionen som han väldigt gärna ville. Han ville ju vara den som förde den stora tyska orkestermusiken vidare, och det gjorde han ju i allra högsta grad. Men den här serenaden då är också fylld av det här. Man kan hela tiden höra sin Beethoven och framförallt sin Haydn och Händel. Om man nu är på det humöret att man vill leta efter såna här saker. Men jag tror att det där att Brahms valde att kalla det här verket för en serenad också gjorde honom lite friare. Någonting som en tonsättare som Sibelius ofta påpekade var att just symfonin som idé för honom var det att det var en ganska sträng form. Att man inte behövde ha några excesser och extravaganser. Att orkester skulle vara någorlunda, alltså en stor orkester givetvis, men inga, liksom inga vindmaskiner och märkliga slagverksinstrument och extra, utan det skulle vara en ren klingande enkel musik som pratar med sig själv. Och att man kanske inte skulle ha en massa utom musikaliska program, att det, som då på Berlioz vis till exempel handlar om en häxsabbat eller en balscen eller sånt där, utan musiken bara var musik, eller bara, men att musiken inte behövde ha ett extra attribut för att tala själv. Och det är lite friare om man då befinner sig i en serenad, för att en serenad musikhistoriskt går också in och ut av olika former. Det kan ju vara det som man betraktar som en serenad i sitt, att man sjunger för någon under ett fönster till exempel på kvällen. Men en serenad kan också vara en sammansättning av olika danser, olika karaktärer. Det kan också till och med ses på som en sorts nattlig underhållning, alltså någon sorts liksom partymusik mer eller mindre. Och det gör att det är lite friare, så att den här högtravande formen som ändå en symfoni kanske hade krävt kan man bortse ifrån. Men med det sagt så finns i den här sexsatsiga serenaden ändå de här tunga, stora satserna. Och det är framförallt den första och den långsamma satsen som är den tredje, och den sista satsen som är omgivna av både menuetter och scherzi som ligger runt. Men jag tror att Brahms på något underligt vis hade, det finns mycket historier om hur han hela tiden skyddade sig med både ironi och otrevlighet och var lite av alltså både en enstöring och en omöjlig figur. Det var säkert ett resultat av hans osäkerhet. Han jobbade nästan aldrig så hårt med något, som till exempel när han fick en hedersutmärkelse sent i livet blev det extremt viktigt för honom att visa att han faktiskt var lärd, fastän att han inte hade gått i riktig skola eller på universitet. Och han hade nog hela tiden ett sorts försvar inbyggt mot både andra människor, men framförallt annat kunnande och säkert auktoriteter också. Och den här lite undflyende ironin och sarkasmen som ofta finns i Brahms tror jag var ett sätt för honom att skydda sig. För det är ju inget tvivel på att musiken är både storslagen och symfonisk och väldigt, väldigt seriöst menad, även om den kallas för serenad. Och vi har faktiskt ett praktexempel med den kanske största svenska scenromantikern Wilhelm Stenhammar, som egentligen har precis samma problem. Han skrev visserligen två symfonier, varav egentligen båda är fantastiska, men i synnerhet den andra. Men det var mycket, mycket svårare process, och musiken är mycket mer allvarlig och mycket mer liksom högtidlig. Men i Stenhammars orkesterserenad så är det mycket, mycket friare och mycket lättillgängligare och ja, friskare kanske. Och det gjorde att det kanske var lätt för en sån som Brahms att låta musiken flöda mycket mer och kanske vara mer improvisatorisk och inte känna att han behövde uppfylla någon sorts kriterier som andra hade ställt för honom.
Du har hört ett levande programblad för andra konserten i konsertserien hösten 2019 som har fått namnet Under stjärnorna, en serenadkonsert. Sist här hörde vi chefsdirigent Johannes Gustafssons tankar om styckena av de tre olika tonsättarna Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart och Johannes Brahms. Vi har också hört Nils Eivind Bjerkestrands verkkommentarer inlästa av Björn Eduard.